Vi ska förenas i bön. Käre Herre Jesus, du som är vår överste präst, som kom hit i världen för att bära vår synd och skuld med ditt offerblod och öppna vägen för oss in i det allra heligaste. Kom och var med oss ikväll. Lär oss vad du vill säga. Skriv in det på våra hjärtan så att det blir ett liv både för oss och för de människor som vi har kontakt med. Och så att det blir en källa som rinner upp till evigt liv, bestående för evigheten. Jag kommer att hjälpa oss med din helige ande och förklara det ord som vi nu står inför. Fader vår som är i himmelen, helgat var det ditt namn, tillkomme ditt rike, ske din vilja, så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd, giv oss idag, och förlåt oss våra skulder, så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse, utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt, och makten, och härligheten, i evighet. Amen. Vi gick in på 9:e kapitlet förra gången i Hebreerbrevet och såg på en del bilder av det som finns i tabernaklet, som fanns i tabernaklet och som fanns i templet och som inte längre är, men som man har försökt rekonstruera på olika sätt. Och det finns en del att lära av de här olika föremålen. Det kommer vi att gå igenom lite nu också, men kanske då mera det här, den här funktionen med allt det här och inte bara själva föremålen så ut. Rubriken för det här, om vi, som jag inte kom att betona något särskilt förra gången, för det här avsnittet 9:1-12, är ett bättre tabernakel. Det har ju varit ett genomgående tema i Hebreerbrevet, det här med större, för mer, bättre. Det nya förbundet är för mer än det gamla. Och överste prästen efter Melkisedeks sätt är större än överste prästerna och prästerna enligt Levi. Levitiska prästerna. Och det här avsnittet, det handlar om jämförelse mellan det tabernakel som bara är en symbol och det tabernakel som då finns där uppe, det som är själva målet för allt det här, att vi ska få vara i himlen och fira gudstjänst och få gå in i det allra heligaste. Och vi konstaterar förra gången, det finns en del kapitel i Andra Mosebok som direkt berättar om de här sakerna som vi har gått igenom, eller som finns här i de här första verserna i 9:e kapitlet. Och det kommer i två repriser. Det kommer dels när Gud ger föreskrifterna åt Mose, som till exempel i angående förbundsarken, så finns de här föreskrifterna i 25:e kapitlet, och sen kommer förverkligandet i det 37:e, och där berättas det igen på samma sätt precis hur den gjordes, som när ritningen kom, så att man ser att det är en direkt motsvarighet. En liten detalj ska vi repetera idag, för att det finns några bibelord som kan vara intressanta att jämföra, och det är skadebrödsbordet. Det här stod på norra sidan i det heliga. Alltså tabernaklet var placerat i öst-västlig riktning, så att det allra heligaste var mot väster. Alltså man tänker det som på en karta, så att man har norr uppåt, så var det allra heligaste till vänster i bilden. Och så fanns då öppningen, och förgården var mot höger sida, alltså mot östra sidan. Och det här är ju motsvarigheten som vi läste om i Hesekiel, där Gud kommer in i templet från östra sidan. Och det har alltid haft en viktig betydelse för judarna, det här, hur templet var svängt och hur man tänkte sig att Gud kom in i sitt tempel. Tyvärr så läste vi i Hesekiel också att Gud lämnar sitt tempel, också då genom den östra porten. Mycket tragiskt. Skådebrödsbordet, så det fanns då på norra sidan liksom, och vi kan se lite vad som sägs om det här i andra Mosebok 25 till att börja med, och sen jämföra lite med ett par andra bibelställen. Andra Mosebok 25. Där berättas det om hur bordet ska göras i vers 23. Två alnar långt, en aln brett och en och en halv aln högt. Det var ju då av akacieträ som så mycket annat och överdrogs med guld. Och så fanns då de här ringarna där som det skulle bäras i på samma sätt som de här andra sakerna. Här står inte något mera om de här bröden. Det står bara i vers 30. Du ska alltid ha skådebröd på bordet inför mitt ansikte. Men om vi läser i tredje Mosebok 24 så får vi se hur de där bröden bakas och placeras ut där. Här har vi igen i 24, tredje Mosebok alltså 24, så har vi igen en detaljbeskrivning, först om den gyllene ljusstaken och sen om skådebröden. Och i femte versen då så kommer de här beskrivningarna. Du ska ta fint mjöl och av det ska du baka 12 kakor. Varje kaka ska innehålla 2/10 efa. Du ska lägga upp dem i 2 rader, 6 i var rad, på det förgyllda bordet inför Herrens ansikte. Dessutom så ska man då också på varje rad lägga ren rökelse. Det är då som ett påminnelseoffer, ett eldsoffer åt Herren. Så står det i vers 8. Sabbatsdag efter sabbatsdag ska man ständigt lägga upp dem inför Herrens ansikte. En gåva av Israels barn till ett evigt förbund. De ska tillhöra Aaron och hans söner som ska äta dem på helig plats. Ty det är högheliga och är hans del av Herrens eldsoffer. Det här betyder alltså att de här 12 bröderna var där en vecka. Från sabbaten till nästa sabbat. Då bytte man ut dem mot nybakat. Och då fick Aaron och hans efterkommande äta dem. Men det var högheligt. Och det betyder att vem som helst fick inte äta de där skådebröden. Men vi ska läsa om en händelse som Jesus också hänvisar till. Och det är i första Samuels bok 21. Hur det var med David. Första Samuels boken 21. Och det här omtalas sen, eller det som Jesus säger angående den här händelsen, så den omtalas i alla de synoptiska evangelierna. Alltså Matteus, Markus och Lukas. När Jesus i kontrovers med fariseerna. Första Samuels boken 21. David kom till prästen Ahimelek i Nob. Men Ahimelek blev förskräckt när han fick se David och frågade honom: varför kommer du ensam och har ingen med dig? David svarade prästen Ahimelek: kungen har gett mig ett uppdrag och han sa till mig: ingen får veta något om det ärende som jag sände dig i och som jag har gett dig befallning om. Mina män har jag visat till det och det stället. Ge mig nu vad du har till hands, 5 bröd eller vad som kan finnas. Vanligt bröd har jag inte, svarade prästen. Endast heligt bröd finns. Om bara dina män har avhållit sig från kvinnor. David svarade prästen: jag försäkrar dig att kvinnor har varit skilda från oss sedan i förrgår. När jag drog ut var mina mäns tillhörigheter heliga, fast den ärendet är av vanligt slag. Hur mycket renare ska det då inte vara idag? Då gav prästen honom det heliga, till det fanns inte något annat bröd än skådebröd. De hade legat inför Herrens ansikte, men man hade burit undan dem för att lägga fram nybakat bröd samma dag som det gamla togs bort. Där har vi då alltså en beskrivning av hur man gjorde undantag från de bestämmelserna som fanns. Och går vi då till Nya Testamentet, så ser vi hur Jesus tillämpar det här. I Matteus 12 kan vi börja, ja, vi behöver inte läsa alla ställen, utan det räcker med att vi tar ett av de här parallellställena. Det heter, kapitlet heter Människosonen är sabbatens herre. Och vi var ju lite inne på det här i söndags med temat en kristen människas frihet. Och det finns ju också i logostidningen i föredragsform, det här temat. Det var när Jesus gick på sabbaten genom ett sädesfält, så blev hans lärjungar hungriga och började rycka av vax. Och det där, det sa fariseerna: stopp, 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 passar inte. Eller det får man inte göra, det är arbete. Att bryta ax, man skulle väl ha fått plocka upp från marken, men man fick inte bryta det. Och då svarar han dem: han inte läst vad David gjorde när han och hans följeslagare var hungriga, hur han då gick in i Guds hus och åt skådebrönen, som varken han eller de som var med honom fick äta, utan endast prästerna. Eller han inte läst i lagen att prästerna i templet på sabbaten bryter mot sabbaten, och ändå utan skuld. Jag säger er, här ser ni det som är större än templet. Och då slutar han med: människosonen är sabbatens herre. Och här ser vi också någonting av det här som är temat i Hebreerbrevet. Det nya förbundet som Jesus kommer med är större än det gamla förbundet. Det gamla förbundet hade sina bokstavsbestämmelser. Och där finns ju mycket annat, ren och oren mat och allt möjligt sånt här. Men Jesus har en annan tillämpning av det här. Och man kan väl, utan att fördjupa sig så väldigt djupt i det här skådebrödens betydelse, även om vi vet det att de ska ligga inför Gud någonting heligt som Israel har offrat, så vet vi ju det att brödet, det representerar Guds ord. Vi har fått Guds ord som det heliga, som vi inte får göra åverkan på. Men det är till för alla. Det är inte bara till för prästerna, utan det är till för alla människor. Alla ska få äta av det brödet. Och även om den står här i Matteus, Markus och Lukas, så kan vi alltså se att Jesus utvidgar det som var smalt och strikt i Gamla Testamentet. Så utvidgar han det, ger en andlig tillämpning av det. Men det var nu en liten detalj det där om skådebröd. Av de här andra detaljerna, ljusstaken och brännoffersaltaret och de här, så finns inte precis något motsvarande. Men det finns ju en symbolik i allting. Vi kunde, det som vi inte gjorde förra gången, så det var, vi såg inte på det ställe där tabernaklet invigdes. Det var i andra Mosebok 40. Andra Mosebok 40. Här heter då rubriken: tabernaklet blir uppsatt och invigt. Och den dag då det här sker är på första dagen i den första månaden. Och det här, det är då vår. Och det är då just före påsk. Och då står det: då ska du resa uppenbarelsetältets tabernakel. Där ska du ställa vittnesbördets ark och avskärma den med förlåten. Du ska bära in bordet, och det är just skådebrödsbordet. Lägga upp det som ska vara på det. Du ska bära in ljusstaken och sätta upp lamporna på den. Du ska ställa upp det gyllene rökelsealtaret framför vittnesbördets ark. Och det igen en sån sak som vi noterar här redan förra gången i Hebreerbrevet 9, att det är lite märkligt att det talas om att altaret hörde till förbundsarken, eller hörde till det heliga. Men det här är alltid väldigt nära förknippat. Rökelsealtaret står framför vittnesbördets ark, men däremellan kommer förhänget. Så det är inte direkt i samma rum. Och så har vi då brännoffersaltaret som ska ställas upp framför ingången till uppenbarelsetältets tabernakel. Och där mellan brännoffersaltaret och uppenbarelsetältet, eller själva tabernaklet, där ska karet ställas, tvättkaret, som prästerna ska tvätta sina händer i innan de går in i templet. Det är precis vid ingången. Och sen sätts då omhängena runt och förhänget för porten till förgården. Och så ska Mose då ta smörjelseoljan och smörja tabernaklet och allt som finns och helga det med alla dess tillbehör så att det blir heligt. Så ska Mose också smörja brännoffersaltaret och alla dess tillbehör och helga altaret. Det blir då högheligt. Högheligt betyder att där har inga vanliga människor tillträde. Det är bara prästerna som är helgade för tjänsten i Guds rike. Och det här att komma in och offra inne i det här vittnesbördets, nej förlåt, det är ju utanför det, men alldeles i närheten. Så det är det finns en term för det här också, det är att komma nära. Det är att komma nära Gud. Och det känner vi ju igen från Efesierbrevet, där det står att skiljemuren är nedbruten. Nu har ni som var fjärran kommit nära. Det vill säga hedningarna, Paulus riktar sig till Efesierna, hedningarna har varit fjärran, de har varit utestängda från det som hör det heliga till. Men nu får de komma nära. Och det är samma sak som när Petrus säger, ni är ett konungsligt prästerskap, ett heligt folk, ett Guds folk, Guds husfolk. Alltså, alla kristna har i och med det att förlåten har öppnats och templet har gjorts öppet för vem som helst, det heligaste templet, så har alla människor fått rätt att komma nära Gud. Träda fram inför Gud, sägs det också på många ställen. Mose trädde fram inför Gud vid vittnesbördets tält, eller uppenbarelsetältet. Och prästerna fick också komma nära, träda fram inför Gud. Bara de tvättade händerna, bara de offra och gjorde det här. De här reningarna som hörde till ämbetsplikterna före. Det var också just på det här stället som Sakarias förrättade sin tjänst. När han fick uppenbarelsen, profetian om, eller uppenbarelsen om att Johannes döparen ska födas. Då gjorde han tjänst i templet. Folket stod utanför och väntade på honom. Och det betyder sannolikt att det var en stor högtid när han gjorde det. Och det tänker man sig då att det var den stora försoningsdagen som då är ungefär 9 månader före midsommar. Så att man på det sättet lägger in den här kronologin. Och därifrån har man då också, kanske närmast utifrån det, har man den sannolika tidpunkten för jul, för Jesu födelse. Som då är 6 månader efter Johannes döparens födelse. Det här är alltså högheligt. Och så står det då sen från vers 12, om vi nu uppehåller det ännu lite i andra Mosebok 40. Sedan ska du föra fram Aaron och hans söner till uppenbarelsetältets ingång och tvätta dem med vatten. Du ska sätta på Aaron de heliga kläderna och smörja honom och helga honom till präst åt mig. Här blir han då ordinerad alltså. Hans söner ska du föra fram och sätta på dem livkläderna och du ska smörja dem som du smorde deras far. Och så står det sen i 17 versen en upprepning igen. I första månaden av andra året, på första dagen i månaden, blev tabernaklet uppsatt. Det här som vi nu har läst här och gått igenom, det var vad Herren sa till Mose, så här ska du göra. Och nu upprepas det från 17 versen att Mose gjorde så här, precis i detalj som Gud hade sagt. Och det räknas upp precis varje sak, varje minsta detalj. Så gjorde Mose, så gjorde Mose, därför att Herren hade sagt, det här ska du göra. Och där räknas alla de här detaljerna ytterligare upp. Så fullbordade Mose arbetet, står det i slutet av vers 33. Och efter det här så övertäckte molnskyn uppenbarelsetältet och Herrens härlighet uppfyllde tabernaklet. Det här är en visualisering av Herrens härlighet, hans storhet. Det att han kommer i en molnsky och täcker in uppenbarelsetältet så att man inte såg det. Då visste man att Gud var där när man såg det här töcknet. Och sen då molnskyn höjde sig från tabernaklet så då bröt Israels barn upp. Så att man såg att nu lättade. Då visste man, nu tänker Gud fara iväg och vi måste fara efter. Så då satte alla, som vid en brandkårsutryckning, så alla brandmän på sina poster. Så då skulle alla leviterna inta positioner och fatta tag i de här stängerna och riva templet i första hand då, efter att tabernaklet. Så det är alltså oerhört dramatiskt, men också oerhört detaljerat. Det är väldigt precis. Och sen, som vi också konstaterade förra gången, det, när vi läste om de här olika tygerna som skulle vävas, så exakta mönster hur det ska göras det, vilket material man ska ha. Det ska vara fyra olika trådar, fyra olika färger, och allt det här ska göras precis enligt det mönster som Mose har fått av Gud. Då ska vi gå lite vidare i Hebreerbrevet 9. Det finns en detalj till här som det står om. Förbundsarken, som det står i vers 4. Dit hörde alltså det allra heligaste. Det förgyllda rökelsealtaret och förbundsarken, som på alla sidor var överdragen med guld. I den fanns en guldkruka med mannat, Arons stav som hade grönskat och förbundets tavlor. Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Men detta ska jag inte nu gå in på i detalj, skriver han. Men de här extra sakerna som vi kanske inte har tänkt oss att skulle finnas där, nämligen en guldkruka med mannat och Arons stav som hade grönskat. Det är ju en intressant detalj det här. Det ska vi lite titta på. Och då ser vi andra Mosebok 16. Andra Mosebok 16. Från vers 33. I 31 redan så står det att Israels barn kallade det manna, det som föll från himlen, som de kunde äta. Det liknade korianderfrö och var vitt och smakade som tunna kakor med honung. Och så säger Mose i vers 32: detta är vad Herren har befallt. Spara en gomer av det, så att era efterkommande får se det bröd jag gav er att äta i öknen när jag förde er ut ur Egyptens land. Till Aaron sa Mose: ta ett kärl och lägg en gomer manna i det och ställ det inför Herren. Det ska förvaras till kommande släkten. Det här är alltså den order som leder till då att det stod en sån där guldkruka med manna där i förbundets ark. Och sen det andra, det var Arons stav som hade grönskat. Och det var ju minsann en speciell sak. Det läser vi om i fjärde Mosebok 17. Fjärde Mosebok 17. Vers 8. Ja, vi kan läsa se lite tidigare redan. Det här är efter att folket har knota och knorra. Koras, Datans och Abirams uppror i kapitel 16, där de blev hårt straffade. 14 700 dog, förutom dem som dog för Koras skull, står det i slutet av 16 kapitlet. Och så talar Herren till Mose, och så bad han om att få en stav för varje stam. Och vars namn ska du skriva på hans stav, och så ska Arons namn skrivas på Levis stav. Så ska det läggas i uppenbarelsetältet, framför vittnesbördet, där jag möter er, alltså inne i tabernaklet framför förlåten. Och då säger Mose: då ska det ske att den man som jag utväljer, hans stav ska grönska. Så ska jag göra slut på Israels barns knotande, till de knotar ständigt mot er. Och så hände det så, och i 8 versen står: nästa dag gick Mose in i vittnesbördets tält, och se, Arons stav för Levi hus grönskade, och den hade knoppar och utslagna blommor och mogna mandlar. Det var en intressant syn. En stav som var helt torr. Det var av ett mandelträd. Så hade den inte bara fått knoppar och fått blad. Det skulle man ju kunna tänka sig då vi känner till hur det går med videbuskar som man lämnar. Och i fjol kapade jag av en pil, sån där knäckpil, och det här ganska lågt nere och kasta bort veden i väntan på att jag skulle hugga ved av det. Och de där kvistarna, så de var gröna. Det växte knoppar på dem hela sommaren nästan. Och det där, den där pilen. Men det här var värre. För här kom det på en natt. Och här blev det inte bara blommor, utan det blev mogna mandlar. Så de hann få frukt på en enda natt. Mogen frukt. Och nu är det här en sån där sak som bibelkritiker belackar förstås. Säger att det här är igen en saga. Det här hör till genren sagor. Som man inte behöver fästa sig vid. Folk har hittat på så mycket. Men det här är ju ingen saga, utan det här är ju ett uttryckligt bevis på Guds mäktiga hand. För här gör han slut på knotandet över att det är något speciellt med leviterna. Varför får de och inte vi? Det var avundsjuka. Och så blev de hårt straffade. Och så kommer nu ett vittnesbörd just i denna speciella situation. Hur Gud verkligen har utvalt Aron och Levistam för de här sakerna. Och då ska det ske ett under. Det räcker inte då med att han bara säger det och de säger att den här staven ska vara en symbol för det, utan det kommer någonting speciellt. Och då står det sen efteråt i vers 10. Och Herren sa till Mose, lägg tillbaka Arons stav framför vittnesbördet. Den ska förvaras som ett tecken för de upproriska. Så ska du göra slut på deras knotande mot mig så att de inte dör. Därför förvarades den här staven där. Och det var ett tecken för de upproriska. De skulle veta det att knorra inte mot Gud. Han är helig. Och det han säger, så det följer vi. Förbundets tavlor så kanske jag inte behöver säga så mycket om. För det var ju de tavlor som Gud gjorde andra gången. Mose slängde ju sönder de första. När han kom, då han såg guldkalven och leken kring guldkalven. Och sen gjorde Gud nya tavlor åt Mose. Och det var de tavlorna och de är med Guds tio bud som förvarades där. Men det här må räcka, vi ska inte gå in på det här i detalj som det står här. Det skulle säkert ha varit mycket mera detaljer. Det kunde ha varit intressant att dela av dem nu. Så blev det ordnat, står det i sjätte versen. Hebreerbrevet 9 tillbaka. I det främre rummet går alltid prästerna in och förrättar sin tjänst. Förlåt mig, det finns en sak som jag ska vända tillbaka till ännu. Det är nådastolen. Vi har nog talat om det lite tidigare, men jag vill ändå återvända dit. Det var i vers 5. Ovanpå arken stod härlighetens keruber som överskuggade nådastolen. Nådastolen, det var locket. Och det här ordet, hilasterion, det grekiska ordet är väl värt att lägga på minne, fast man inte annars kan så mycket grekiska, men det är ett bra ord. För att i Romarbrevet 3:25 så står det också. Och det är ett sammanhang där det är en oerhört stark beskrivning av vad Jesus gjorde. Romarbrevet 3:25. Honom har Gud genom hans blod ställt fram som en nådastol att ta sig emot genom tron. Det här ordet, det är alltså samma ord som står här i Hebreerbrevet 9:5, överskuggade nådastolen. Och det här ordet så kan också översätta, eller ordagrant, soningsställe. Och det är alltså den punkt där soningen i Gamla testamentet utförs. Där sker soningen av synd genom att överste prästen på den stora försoningsdagen stänker blod på locket på nådastolen. Och det är alltså själva platsen för soningen, soningsstället. Och genom det här som står i Romarbrevet 3:25 så säger Paulus att Gud har ställt fram Jesus genom Jesus blod som en nådastol att ta sig emot genom tro, som ett soningsställe. Det betyder alltså att korset där Jesus hänger, där hans blod utgjuts, där han säger det är fullbordat, det är den plats där soningen av synderna sker. Och där är den egentliga uppfyllelsen av den här platsen i där i det heligaste, det allra heligaste. Det som vi kallar förbundsarkens lock eller nådastolen. Den symboliserar Jesus på korset. Då kan vi gå tillbaka då är vi tillbaka till hur prästerna förrättar sin tjänst, och där har vi ju då ett exempel just med Zakarias som går in i det främre rummet. Han gick alltså inte då, om det var den stora försoningsdagen just den dagen, så då gick han också in i det allra heligaste. Och i det andra rummet, står det i vers 7, går endast överste prästen in en gång om året, och då aldrig utan blod, som han bär framför sina och för folkets oavsiktliga synder. Här talas det nu om den stora försoningsdagen, en gång om året, Jom Kippur, och det är den tionde dagen i den sjunde månaden. Den infaller nu för tiden, den förskjuts ju lite med det här det judiska året, men i början av september, eller om det inte var slutet av augusti, men det var någonstans där kring just trakten av månadsskiftet, augusti-september i år. Och den är alltså då på hösten, och den största högtiden som judarna firar. Och vi ska nog i det här sammanhanget slå upp tredje Mosebok 16, för att det är så oerhört centralt. Tredje Mosebok 16, där detaljbeskrivningarna finns för förfiningen av den stora försoningen, Jom Kippur. Tredje Mosebok 16. Det berättas då här att Herren talar till Mose att säg till din bror Aaron att han inte när som helst får gå in i helgedomen innanför förlåten framför nådastolen som är ovanpå arken för att han inte ska dö. Ty jag ska uppenbara mig i molnet och över nådastolen. Så sägs hur Aaron ska bete sig när han då får gå in. Han ska ha med sig en ung tjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. Så ska han ta på sig en helig livklädnad av linne. Linnet så är alltid viktigt i sådana här sammanhang. Det representerar renhet, det vita linnet, det rena linnet. Det finns också i uppenbarelseboken på ett framträdande sätt. Och så ska han också ha benkläder av linne på sin kropp. Och han ska spänna på sig ett bälte av linne och vira en turban av linne om huvudet. Allting av linne. Och så ska han bada sin kropp innan han tar den på sig. Så tar han då emot, vers 5, av israeliternas menighet, två bockar till syndoffer och en bagge till brännoffer. Han skulle ju också ha med sig för sig själv, det var det som var i vers 3, en ungtjur till syndoffer och en bagge till brännoffer. Och nu står det då i vers 6 att han ska föra fram sin egen syndofferstjur och bringa försoning för sig och sitt hus. Han måste alltså börja med att offra för sig själv. Sen ska han ta de två bockarna och ställa dem inför Herrens ansikte vid ingången till uppenbarelsetältet. Aaron ska dra lott om de båda bockarna. En lott för Herren och en lott för att skaffa bort synden. Den bock som lotten bestämmer åt Herren ska Aaron föra fram och offra till syndoffer. Men den bock som lotten bestämmer för att skaffa bort synden ska ställas levande inför Herrens ansikte, för att försoning ska bringas genom honom. Sedan ska han sändas iväg ut i öknen för att skaffa bort synden. Aaron ska föra fram sin syndoffertjur och bringa försoning för sig själv och sitt hus. Så står det om hur han då ska fylla ett fyrfat och sina händer med krossad väldoftande rökelse och bära fram det här innanför förlåten. Han ska lägga rökelsen på elden inför Herren så att ett moln av rökelse täcker nådastolen ovanpå vittnesbördet. Detta för att han inte ska dö. Han måste alltså ta med, det ska vara rökelse med när han går in. Han får inte gå in utan att han blir täckt. Rökelsen brukar symbolisera bönen, det att bära fram våra önskningar. Men det är ju ett tecken på helighet också, att det ska liksom övertäcka det heliga. Han ska ta tjurens blod och stänka det med sitt finger fram till på nådastolen. 7 gånger ska han stänka blodet framför nådastolen med sitt finger. Det här är den stora blodsproceduren som säkert måste ha upplevts oerhört starkt av de som fick utföra det här, översteprästerna. Sedan ska han slakta folkets syndoffersbock och bära in dess blod innanför förlåten. Och han ska göra med blodet som han gjorde med tjurens blod. Och det var alltså hans eget offer som han först bar fram dit och stänkte sitt eget offers blod. Och nu tar han då folkets syndoffersbock. Och då ska han stänka det på nådastolen och framför nådastolen. Och på det sättet bringas försoning för helgedomen. Och så renas den från Israels barn orenheter och överträdelser. Ja, från alla deras synder. Och så ska han göra på samma sätt med uppenbarelsetältet, alltså stänka blod. Ingen människa får vara i uppenbarelsetältet från den stund han går in för att bringa försoning i helgedomen till dess han går ut. Så ska han bringa försoning för sig själv och sitt hus och för Israels hela församling. Och så står det sen att han går ut i altaret som står inför Herrens ansikte. Det är då strax utanför förlåten, alltså det här rökelsealtaret. Och så ska han bringa försoning för det genom att stänka och stryka på altarets horn. Så renar han det. Efter att han har fullbordat försoningen för helgedomen, uppenbarelsetältet och altaret, så för han fram den levande bocken. Aaron ska lägga båda händerna på den levande bockens huvud och bekänna över honom Israels barns alla missgärningar och överträdelser, ja, alla deras synder. Han ska lägga den på bockens huvud och sedan sända iväg honom ut i öknen genom en man som hålls redo för detta. Bocken ska bära alla deras missgärningar på sig ut i ödemarken och man ska släppa bocken ute i öknen. Där har vi syndabocken. Jag undrar hur många av dagens människor som vet vad som är upphovet i begreppet syndabock. Att någon görs till syndabock för någonting. Det här är det. Och det stora här är att den syndabock som det här verkligen siktar på, det är Jesus. Det var han som får bekänna våra synder, de läggs på honom. Han bar den på korset. Bocken släpptes ut i öknen levande för att han skulle föra bort synden från folket. När Jesaja talar om hur synden ska förlåtas så säger han att den kastas i havets djup så att vi inte ser den mera. Synden förlåts av genom Jesu soningsverk så att ingen kan se den mera. Den är verkligen borta. Så som syndabocken försvann ut i öknen. Nåja, jag tror inte att vi går igenom den sista delen av det här kapitlet utan går tillbaka till Hebreerbrevet 9. Och det som då är lärdomen av det här finns där i vers 8. Så, därmed visar den helige ande att vägen till det allra heligaste ännu inte har uppenbarats, så länge det främre rummet består. Det är alltså i gamla förbundets tid, då har inte ännu vägen till det allra heligaste uppenbarats, så länge det främre rummet består. Och därmed säger Hebreerbrevet att detta allra heligaste, det är inte det rätta allra heligaste. Det rätta allra heligaste är ett annat än det fysiska, det som fanns där. I tabernaklet i första hand och sen också i templet. 9:e versen. Detta är en bild av den tid som nu är. Gåvor och offer frambärs, men de kan inte fullkomligt rena samvetet hos dem som offrar. De här företeelserna som hände, alltså symbolerna och det skeendet som skedde med de här offerceremonierna, det kunde vara ett vittne om vad som verkligen ska renas från synden, men det kunde inte själva rena från synden. I Gamla testamentet fick man syndernas förlåtelse tack vare att detta offer skulle verkställas fullt ut i Jesus. Därför att det skulle fullbordas. Men det var som en framåtskådande profetia. Det kommer att ske. Det är därför som profeterna sa också, så säger Herren, i kommande dagar. Det ska ske en gång. Och det står alltså, detta är en bild av den tid som nu är. Gå vår offer framförs, men det kan inte fullkomligt rena samvetet. Därför att samvetet kan inte renas med det som bara är bilder. Samvetet kan renas bara med det som är fullkomligt. Och det som är fullkomligt, det var Jesus. När han dog på korset. När han tog bort en gång för alla världens synder. Och så står det i vers 10. Liksom när det gäller mat och dryck och olika slags reningar, så är det här fråga om yttre föreskrifter. Fram till tiden för en bättre ordning. Bättre ordning. Det här var ingen bra, eller den var en bra ordning, men det kommer en bättre ordning. Den gamla förbundets ordning var bra, därför att den var instiftad av Gud. Men den hade sin svaghet. Svagheten var att den var begränsad av köttet. Synden ledde till att man inte kunde bli helt fri, utan man måste upprepa offret. Men den bättre ordningen, den kom då sen när Kristus kom, och det är sen det som fortsättningen handlar om. Mat och dryck får vi också veta här, och olika slags reningar. Det är allt det här som ceremoniallagen handlar om. Det handlar om, det är frågan om skuggor. Det som finns en ofullständig, svag form, synligt för ögonen, för dem som såg det här och var med. Det är en skugga av det som är fullkomligt när Jesus kommer. Och det här är också orsaken till varför Jesus kunde säga, att kunde förklara all mat för ren. Det här är orsaken till varför apostlarna, Petrus till exempel, när han upplevde att det kom oren mat ner en duk från himlen 3 gånger, och han sa, stopp, jag äter inte som är orent. Jag är en rätt jude, jag håller mig till lagen. Och så säger Gud varje gång, vad Gud har förklarat för rent ska inte du förklara för orent. Han förklarade allt rent. Det fanns inte längre behov av någon sån här skillnader mellan olika slags mat och dryck. Och reningarna, så de fullbordades också. Efter att Jesus kom så behövs inte längre denna reningsceremoni när man kommer i kontakt med döda. Eller när man på olika sätt är oren, förklaras oren. Utan det här hörde gamla förbundet till. För att vara en illustration av hur synden gör oss oren. Och hur Jesus tvättar oss. Tvättar oss rena. Fullständigt rena från synden. Så har vi en rubrik här. Kristus som överstepräst. Den här indelningen här, den är inte riktigt den samma som jag har hämtat från den här Self-Study Bible. För den låter avsnittet med det här ett bättre tabernakel gå ända till och med vers 12. Och sen från 13 versen så kommer då sen ett bättre offer. Vi behandlar ännu tabernaklet här i vers 11 och 12. Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod, utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning. Här upprepas det så starkt, det som Hebreerbrevet har som tema. Det som Jesus gjorde gäller för evigt. En evig återlösning. Han gick en gång för alla. Det är det som kännetecknade bättre tabernaklet. Det behöver inte upprepas. Det gäller för alltid. Det finns en liten sån där textfråga som i elfte versen. Nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. I en not sägs det i folkbibeln, andra handskrifter, kommer. Och han i 1917 så står det, Kristus har kommit som överstepräst för det tillkommande goda. Alltså det goda som kommer. Det finns alltså en variant av grundtexterna som säger så här. Andra handskrifter står det, och det betyder inte att det är nyare och inte att det är äldre handskrifter. Det finns alltså en variation där. Alltså att antingen är det som vi äger, eller som vi har eller som kommer. Och det är nu, kan översättas på båda sätten. Det gör ingen stor skillnad i praktiken, för att det som kommer, som Hebreerbrevet omtalar, det är ju det som Kristus kommer med, och för den som tar emot det är det kommer. Det här får jag. Jag får gå in i det här. Jag får gå in till himlen. Det är ju det som det framförallt syftar på. Och vi har en försmak eller en pant på det redan här på jorden. Men det verkliga som kommer, det är när Jesus tar emot oss i himlen. Och det är det goda, verkligt goda, det tillkommande goda. Och det kommer ju också. Så att på det sättet är det, vi både äger det nu här, men vi äger inte fullt, utan vi äger bara en försmak av det. Därför är det också någonting som vi ändå får vänta på att ska komma. Det är det större och fullkomligare tabernakel. Och det här det avser ju då i första hand himlen. Men man kan också säga det att han förkroppsligar det här tabernaklet i sig, i sin egen kropp. Och det ser man ju där när han går in med sitt eget blod. En gång för alla. Och han gick in i det allra heligaste. Man kan ju fundera på vad avses här när han gick in i det allra heligaste. Är det här när han for upp till himlen? I så fall så är det ju svårt att förstå att han då vann en evig återlösning med sitt eget blod. Om det då är på korset som det här avses, så betyder det ju att när han hängde på korset och gav upp andan, när han gjorde, sa det fullbordat och sen dog, så var det då han gick in i det allra heligaste. Det var en triumf trots att han, det såg ut som det värsta nederlag. Ändå så öppnade han vägen just där. Och det här har vi ju då belägg för genom att förlåten i templet rämna precis då när han dog. Då öppnades vägen till det allra heligaste. Och det allra heligaste, i och med det så är det öppet till himlen. Sen från 13:e versen så handlar det om det offer som då Jesus frambar. Det blir en hel del utvidgat det här, den här betraktelsen, just på vilket sätt det här offret fungerar. Vi ska kanske ta någon vers av det här avsnittet ännu innan vi slutar. Om nu redan blodar bockar och tjurar och askan från en kviga, stänk på det orena, helgar till yttre renhet, hur mycket mer ska då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande guden? Ty Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Vi har en detalj här som avviker från det vi har talat om förr. Nu har vi talat om blod av bockar och tjurar. Men askan från en kviga. Askan från en kviga. Vi ska gå till 4 Mosebok 19. Det här är under den långa ökenvandringen, när en tid efter att Arons stav grönskade. 4 Mosebok 19 har rubriken Reningsvattnet. Och i början står det, andra versen, detta är en lagstadga som Herren har befallt. Säg till Israels barn att de skaffa fram åt dig en röd kviga som är felfri. inte har något lyte och som inte har burit något ok. Ni ska ge den åt prästen Eleasar, och man ska föra den utanför lägret och slakta den i hans åsyn, det är alltså Arons son. Så ska prästen Eleasar ta något av blodet, stänka det 20 gånger mot framsidan och uppenbarelsetältet. Sen ska man bränna upp kvigan inför hans ögon. Hud och kött och blod ska brännas upp tillsammans med hennes orenlighet. Och prästen ska ta cedarträ, isop och karmosinrött garn och kasta det i elden där kvigan bränns upp. Sen ska prästen tvätta sina kläder och bada sin kropp i vatten. Därefter får han gå in i lägret, men han ska vara orent i kvällen. Också den som brände upp kvigan ska tvätta sina kläder i vatten och bada sin kropp i vatten och vara orent i kvällen. En man som är ren ska samla ihop askan efter kvigan, lägga den utanför lägret på en ren plats. Den ska förvaras åt Israels barns menighet för att användas i reningsvattnet. Detta är ett syndoffer. Och sen fortsätter man och berättar om den här, om det här hur man orenas av en död människa. Man ska vara oren i 7 dagar och var och en som rör vid ett lik, var och en som går in i ett hus där någon har dött ska vara oren och så vidare. Och sen kommer vi tillbaka till den här askan. Och det är det här reningsvattnet där. Det är i vers 19. Den som är ren ska på 3:e dagen och på 7:e dagen bestänka den som har blivit oren. När han på 7:e dagen har renat honom ska han tvätta sina kläder och bada i vatten, så blir han ren om kvällen. Men om någon har blivit oren och sedan inte renar sig ska han utrotas ur församlingen. Det här stänkelsevattnet som alltså har askan, används i det här vattnet. Så det är då ett reningsmedel för att den som är oren ska åter bli renad. Och det är där som den här kvigan kommer in i bilden. Det är askan av den här kvigan. Så då går vi tillbaka till Hebreerbrevet 9 och fick förklaringen på det här. Redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga stängt på de orena helgar till yttre renhet. Egentligen är det ju lite underligt att man får en yttre renhet av det att man blir stängt med ett vatten som innehåller, är uppblandat med aska. Inte känns det ju som om man skulle tvätta sig direkt i det vattnet. Men man får bara stänkelse på sig. Det står att det tjänar till yttre renhet. Så det kan inte bara vara frågan om att den här renheten är detsamma som att tvätta sig ordentligt. Utan den här yttre renheten, den betyder en symbolisk renhet. Det är inte en andlig, det är inte en fullständig samvetstvättning. Man får inte, blir inte helt ren i sitt samvete från det här. Utan det är på ett yttre sätt. Men den symboliserar samvetets renhet. Att samvetet blir rent. I det som Jesus gör. Så det här är också, den här askan från kvigan har också en symbolik i det här sammanhangen. Nu har jag läst för lite litteratur, det är säkert skrivet en hel del om det här och man skulle kunna forska i olika förebilder och fundera, man kanske eventuellt också spekulerar och fantiserar, som ju inte alltid är så bra. Men åtminstone så vet vi det att här har vi en symbol för det att Kristi blod renar våra samveten från döda gärningar. Det vill säga, vi ska inte behöva låta våra samveten tyngas av sådana gärningar som inte kan frälsa. Våra gärningar kan inte ge oss en renhet inför Gud. Det är döda. Vi ska inte låta vårt samvete betungas av att vi känner att vi måste göra det, vi måste göra så här, vi måste göra så här. Utan våra samveten kan renas bara genom Kristi blod. Och det är tron på honom som är den rätta tjänsten, så att vi tjänar den levande Gud. Kristus har genom den evige ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Felfritt utan synd. Och där får vi då sätta punkt för idag. Ära vare Fadern och Sonen och den helige ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.